Du lyssnar på Webradio Areton.
Have you ever had a dream that you were so sure was real? What if you were unable to wake up from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? Har du någonsin haft en dröm som du var så helt övertygad var på riktigt? Tänk om du inte kunde vakna från den drömmen. Hur skulle du veta vad som var drömvärlden och den riktiga världen? Den repliken, fritt översatt av mig, från filmen Matrix från 1999. Det var en film som på flera sätt förändrade mitt liv. Den handlar om många saker. Om gränsen mellan verklighet och dröm. Om kampen mellan det onda och det goda, både inom oss och utanför. Om att öppna sina ögon och våga se verkligheten som den är. Jag som startade det här programmet med det tunga budskapet heter Stefan Wallner. Jag kan definiera mig på många olika sätt, beroende på vad som är intressant. För precis som du och alla andra är jag inte bara mitt yrke eller min familj. Jag är 52 år, man, make, älskare, far till 4, 7 eller 9 barn beroende på hur man räknar, morfar till 2 eller 5 barnbarn, också beroende på hur man vill räkna. Jag har en fru, en älskarinna, en livskamrat, en arbetskollega, en kompanjon och en sambo. Lyckligtvis är det en och samma person. Jag är dessutom arkitekt och författare. Jag har också en mängd för detta saker. Forskare, ler- och halmhusbyggare, hönsägare, biodlare, dansare, körsångare, tävlingssimmare, barn, tonåring och tramporgelinnehavare. En del av det här har varit roligt. En del har varit viktigt. Och ganska mycket är jag glad att ha bakom mig. Vad jag vill säga med det här är att vi så gärna definierar oss och våra medmänniskor genom att begränsa och avgränsa oss till något som vi kanske egentligen inte är. Inte bara i alla fall. Det kan vara praktiskt ibland. I jobbsammanhang kan det vara bra att jag definierar mig som arkitekt eller chef eller projektledare. Men i det verkliga livet så räcker inte det långt. Hemma är jag väldigt lite arkitekt. Betydligt mera make, kock, läxläsningsassistent, kortspelsdeltagare. Jag har börjat med lite prat om verkligheten. Snart kommer jag att komma in lite på rädslor och panikångest. Och så småningom om skrivande. Men först hoppar vi tillbaka till där jag började.
I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.
Det var Rage Against the Machine med Wake Up som så mäktigt avslutar den första Matrix-filmen. En av kärnfrågorna i The Matrix är att samhället som konstruktion handlar om kontroll och makt. Vi måste kontrollera det vi är rädda för. Jag har varit rädd stora delar av mitt liv. Rädd för våld, rädd för konflikter, rädd för att inte duga, att inte lyckas. Innan jag fortsätter så kan jag lugna er med att jag har gått över. Inte allt, men ganska mycket. I grundskolan så mobbades jag en hel del. Mestadels fysiskt faktiskt. Det var ett evigt jagande över skolgården. Jag var inte särskilt snabb eller stark, så de hann alltid ikapp mig. Det var lekar som picknickdöden, tusen nålar, axelknackningar, örfilar och stenkastning som dominerade. Jag var inte den enda som var utsatt för det här. I min klass var vi tre killar som råkade ut för skolans värstingar. Vi blev lite kompisar på fritiden. Inte bästa vänner, men vi hade trots allt något som kittade ihop oss. I skolan var det dock inte så. Av oss tre kycklingar så stod jag av någon obegriplig anledning högst i rang. Kanske för att de var aningen lite mer rädd för allt än vad jag var. Jag vet inte. I skolan blev jag också en mobbare, över de två andra som var under mig. Jag slog dem inte på samma sätt som jag blev slagen. Det var mera pikar och nedsättande kommentarer. Jag fick makt och kontroll. I en värld där jag stod långt ner i hackordningen skaffade jag mig själv några ännu lägre att hacka på. Det är en tid jag inte längtar tillbaka till. Som vuxen så ser och hör jag samma saker hela tiden runt omkring mig. Människor som talar illa, till och med om de som de kallar för sina vänner. Men framförallt om de som står lägre i rang. Tiggare, uteliggare, flyktingar, fattiga, feta, sjuka, outbildade, ungdomar, äldre, människor med en annan hudfärg, annan klass, annan religion, annan kultur. Det vet ni väl hur det är. Alla människor med en mörkare hudnyans än vår nordiska har ju i sin kultur att våldta kvinnor, gärna i grupp. Jag var förstås ironisk, ska jag för säkerhets skull tillägga. Jag har också alltid varit rädd för att vara ensam, för att inte passa in, för att inte bli accepterad, för att inte duga, som jag sa tidigare. Jag är alltså väldigt vanlig, för oerhört många människor känner så. Kanske alla som är mentalt friska, från när vi är små tills vi dör, eller åtminstone en bra bit in i vuxen ålder. Jag har genom åren löst det där genom att vara duktig på en massa saker. Jag har gett mig på och startat hur många projekt som helst. Hur många känner ni som har byggt en ekoby? Byggt ett hus helt själv av lera och halm och av virke som man har fällt och sågat upp själv? Drivit en gratis lokaltidning utan reklam och intäkter? Jag vet inte hur många affärsidéer jag har dragit igång. Hur många styrelser i ideella föreningar jag har suttit med i. Drivkraften har alltid varit att vara duktig. Och att få ett erkännande. En klapp på axeln. Men det blev aldrig några klappar på axeln. Jo förresten. Jag fick ett diplom från Miljöpartiet i Västra Götaland i slutet på 90-talet. Det var kul.
Here they come. They'll never take me away. I won't go to room 16.
You will.
You're already there! Sister Susan! Suspended. In public life. Your demons are my wrong. Lost in space and time, I call you. Once I had my own mind, but in your sewer I was blinded, whirling around.
Det var mina ungdomshjältar Punishment of Luxury med Puppet Life. Matrix är världen som har dragits över ögonen för att dölja sanningen att du är en slav. Precis som alla andra föddes du in i slaveri, in i ett fängelse som du inte kan smaka, se eller röra. Ett fängelse för ditt sinne. Det låter kanske tungt, men det är lite så det är. Lite försiktigare uttryckt skulle man kunna säga att vi lägger krokben för oss själva. Genom att tvinga oss själva att vara duktiga. Att passa in i våra kulturella mallar. Vi föraktar dessutom gärna de som inte är särskilt duktiga. De som sover länge på morgonen. De som inte skottar trottoaren. De som inte har något riktigt jobb utan bara glider omkring. De som super eller spelar bort sina pengar. De som står i korridoren på jobbet och bara pratar. Men vi föraktar gärna också de som är för duktiga. De som inte äter kött av etiska skäl. De som cyklar 2 mil till jobbet året runt. De som inte dricker alkohol, inte spelar bingolotto. De som går upp 5 på morgonen och gör yoga. De som presterar dubbelt så mycket som du själv på jobbet och aldrig fikar. Känner du igen dig? Jag var också sån i många år. Tänk att det ska ta flera decennier att komma på att det i själva verket är oss själva vi föraktar. Vi föraktar att vi inte duger till, att vi inte förmår tillräckligt bra, tillräckligt snabbt. Men hur gör man då? För att sluta förakta sig själv. För att känna att man duger. För att bli lycklig. För det är väl det går ut på. Att bli lycklig. Det finns då många sätt. Och jag har tyvärr ingen quick fix. Men jag ska berätta vad jag har gjort. Och känslan i de insikterna som jag har fått är även de lite grann som i Matrix. Förr eller senare kommer du att inse att det finns en skillnad på att känna till vägen och att gå den.
Maybe your friend's name. face you never promise that is given. I meet you home, God's golden shore. He'll meet you home, God's golden shore.
Then underbara, suggestiva I am a man of constant sorrow med Soggy Bottom Boys ur filmen Oh Brother, Where Art Thou. Det är ingen mening att försöka förändra någonting man inte kan förändra. Och det enda du säkert vet att du kan förändra är dig själv och hur du förhåller dig till det som finns runt omkring dig. Jag är ingen samlare. I själva verket så har jag ingen sak eller pryl som jag måste ha kvar. Ni vet den där klassiska frågan om vad man skulle ta med sig ut ur huset om det brinner ner. Och du får inte välja någon människa eller något djur för de är redan ute. Du ska välja en sak. När jag fick den frågan en gång så kom jag inte på någonting. Till slut tänkte jag fotoalbumet. Men det var en efterkonstruktion. De flesta bilder jag har är digitala och ligger i molnet. Jag har också gjort mig av med mina böcker. Det jag har är min dator och min iPad. Och de går att ersätta. Under nästan hela vårt hus finns en källare som i stort sett är full med saker och nästan allt det är min frus. Och det där har jag haft en hang-up på. Det har känts som en enorm ryggsäck att bära på. Jag fick ångest varje gång jag var tvungen att gå ner i källaren. Det sa jag till min fru då och då, vilket givetvis gav henne ångest också. Inte sakerna, men mitt tjat. Vi måste rensa ut allt skräp. Nu kommer jag knyta ihop det jag tidigare pratade om att förändra sig själv och källa skräp. Det hände 2014 när vi var i Thailand i 3 månader. Det var en helt underbar resa där vi kombinerade distansarbete med semester. Under våran tid där träffade vi en person som är företagscoach och parterapeut. För att göra en lång historia mycket kort så blev det så att hon coachade oss som par. Hon använde en metod som heter Imago. Där man bland annat arbetar med så kallad styrd dialog. Där man ska spegla varandra för att komma djupare i samtalet. Det kan vara så att om den ena berättar någonting så avbryter terapeuten efter ett tag och ber den andra spegla. Och terapeuten inleder då den andras mening med exempelvis om jag förstår dig rätt så menar du att. Sen fortsätter den speglande i paret meningen. Därefter får den första då berätta om den andra har uppfattat rätt. Eller förklara bättre. Det finns många sätt att spegla på och blir man bra på det så kan man göra det utan terapeut. Vi var helt oförberedda på att vi skulle göra det här eftersom det var mer eller mindre ett infall. När vi skulle börja prata med varandra så visste vi inte var vi skulle börja. Terapeuten bad oss inleda med en konfliktsituation. Det var då jag tog upp min källarångest. Jag berättade om alla prylar i källaren, allt skräp. Den tunga känslomässiga bördan, ryggsäcken. Min fru satt tyst. Speglade det jag sa. Vi såg in i varandras ögon hela tiden. Väldigt snart så började jag inse att problemet inte alls var hennes. Som jag i flera år hade både känt och tyckt. Problemet var mitt. Det var jag som hade ångest, inte hon. Jag fortsatte att prata och hon speglade vidare. Jag såg att hon hade hjärtat i halsgropen, att hon inte visste vad det skulle ta vägen. Efter ett litet tag sa jag plötsligt att jag tyckte det var jobbigt att jag fick ångest. Inte av att det fanns en massa prylar i källaren, utan att jag hängde upp mig på prylarna. Jag sa plötsligt att jag ville släppa taget om hennes prylar. Låta dem försvinna. Inte från källaren, utan från mina tankar. Jag har ingen aning var det kommer ifrån. En till synes enkel lösning hade förstås varit att min fru rensat ur källaren. Men hon hade inte det behovet. Och då hade jag varit tvungen att vädja eller tvinga. Det sista är ju förstås en riktigt dålig lösning. Och det första hade blivit väldigt gnälligt. Jag hade kunnat rensa ur källaren själv, men då hade vi verkligen haft en konflikt. Min egen slutsats under samtalet blev att jag ville ändra min inställning till sakerna i källaren. Jag ville släppa taget och låta det vara. Låta det inte beröra mig. I det ögonblicket var det borta. Prylarna fanns inte längre. Så nära magi har jag nog aldrig varit. En rolig bieffekt blev att när jag slutade tjata om källaren så fick min fru massor av energi att börja gå igenom sina saker, sortera och rensa ut. Jag såg dessutom att det var inte så mycket saker hon hade. Det satt bara i mitt huvud. Genom insikten att ändra på mitt förhållningssätt till det jag tycker är jobbigt och släppa taget så blir många saker i livet betydligt lättare och trevligare.
And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Change it.
Turn and face the strain.
Change it.
Don't wanna be a richer man.
Never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Don't tell them to grow up out of it.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Where's your shame? You've left us up to her next to me.
Time may change me, but you can't twist time.
Strange fascination, fascinating.
Vem kan motstå Changes med David Bowie från albumet Hunky Dory från 1971? Det är mycket lättare att prata om allt man vill förändra och förbättra än att faktiskt göra det. Och det är ju förstås det Matrix-citatet om att gå vägen handlar om. Jag har alltid tyckt att det är viktigt att vara ärlig i alla situationer, men särskilt i en djup kärleks- och vänskapsrelation. Ändå finns det så mycket som jag inte har vågat säga och berätta ens för de allra närmaste. Många gånger av rädsla att utlämna mig själv. Att det ska avslöjas att jag inte duger, att jag inte är tillräcklig. Men ofta också för att inte vilja såra andra. Eller givetvis att inte ta konflikter. Jag tror att riktigt nära relationer tål ett visst mått av vita lögner. Och att man till viss del håller inne med sina känslor. Men inte särskilt mycket och inte särskilt länge. Det blir till slut något som äter upp relationen inifrån. Redan innan vi gjorde vårt imagoterapitest som jag berättade om tidigare så hade min fru och jag börjat med någonting som vi kallar för 10-minutare. Det är lite som imago, fast utan den där speglingen som jag berättade om. Vi väljer en plats och en tid där vi kan vara ostörda, oftast i sovrummet eller i vardagsrummet. Var och en pratar om vad som helst i 10 minuter utan att den andra får avbryta med annat än att på sin höjd fråga om det är något man inte förstår eller inte har hört. Det är förbjudet för den andra att försvara sig, att argumentera eller att ens hålla med. När den första är klar så tar den andra vid. Det som ofta händer är att den andra fortsätter på något av de spår som den första började med. I början var det här svårt. Båda ville gärna gå i försvarställning när den som pratade tog upp någonting som man uppfattade som jobbigt i relationen eller någonting som man hakade upp sig på hos den andra. Men ganska snart blir det lättare att förstå vad den andra menade. Vi har också successivt blivit bättre på att inte anklaga varandra när vi pratar utan direkt se orsaker och sammanhang. Men framförallt att förstå att det mesta sitter i ens eget huvud. Det var ungefär 3 år sedan vi började med våra 10 minuter och vi har aldrig slutat. Ibland kan det gå nästan en månad mellan 2 tillfällen och det känns tydligt eftersom det här har blivit ett viktigt redskap för oss att utveckla vår relation. Genom att vara ihärdig och hålla på med de här 10 minuterna, oftast en gång i veckan, ibland oftare, så har vi lärt oss att bli ärligare, öppnare, mer toleranta och mer självransakande, även om vi har mycket kvar att lära och förstå. Givetvis finns ett passande Matrix-citat även här. Ovanför dörren till filmens orakel finns en skylt med de latinska orden temet nosce, som betyder känn dig själv. Och det är förstås det som det här handlar om.
Situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi. Un po' così sono umani tutti i sogni miei. Con le mani io li prenderei.
Till min underbara fru var detta Cosa della Vita med Eros Ramazzotti och Tina Turner. Det jag nyss berättade var två stora och viktiga insikter för mig. Att göra livet roligare och trevligare genom att förstå och när det behövs ändra min inställning till det som finns och det som sker runt omkring mig. Och att man behöver träna sig på att vara ärlig i en relation och att det djupa samtalet är viktigt för mig för att må bra. Som jag berättade i inledningen av det här programmet så har jag, precis som många andra, gjort en otrolig massa saker i livet. En stor del av det har handlat om ett sökande efter att kanalisera och få utlopp för min kreativitet. Alla människor är kreativa på olika sätt. Och behovet av att hitta sätt att uttrycka sin kreativitet varierar också förstås. Jag har alltid känt ett oerhört starkt behov av att nästan skrika ur med mina kreativa tankar. Eftersom jag numera inte är en sån som normalt skriker eller vill synas allt för mycket så har jag skrikit tyst under många år. Jag är uppväxt på 70- och 80-talet i en liten ort utanför arbetarstaden Sandviken. Den är underbar på många sätt, men att sticka ut ur mängden, det var inget man skulle eftersträva. Det fick konsekvenser. När jag var 17 så kom filmen Fame. Jag blev helt tagen och började åka in till Gävle för att dansa jazz och showdans. Eftersom konkurrensen bland manliga dansare i Gävle var obefintlig på den tiden så fick jag nästan direkt dansroller i revy på Folkets Park och en ganska stor musikalsatsning. Det var underbart att dansa. Stå på scenen var ganska jobbigt men också kul. När jag sen flyttade till en folkhögskola utanför Göteborg för att gå en teaterutbildning blev konkurrensen helt annorlunda. Och dansen handlade plötsligt mer om konkurrens och utslagning. Istället gled jag in i teaterns värld. Så höll det på i flera år. Jag testade och växlade mellan olika kulturformer. Jag försökte göra musik och skrev faktiskt 4-5 låtar. Men det kändes inte riktigt som min grej. Så småningom lät jag några av mina låttexter bli lite längre. Och en av dem blev till och med ett embryo till någonting som skulle kunna liknas en novell. Under tiden så hade jag präktigt utbildat mig till arkitekt. Och jobbat ett par år på arkitektkontor och som doktorand på Chalmers. Som doktorand skrev jag också mycket. Och det resulterade så småningom i en fackbok om ekobyggande. Det kom inte som en blixt från klar himmel och det var inte något resultat av en medveten process som ledde mig fram till skrivandet där jag är idag. Av någon anledning som jag tyvärr inte längre minns så bestämde jag mig plötsligt en dag för att jag skulle skriva en hel roman. Det var en idiotisk idé eftersom jag inte hade en aning om vad jag skulle skriva om eller hur man skriver fiktion. Annat än en korta novellliknande sak som jag åstadkom några år innan. Men samtidigt är jag inte förvånad alls, för det är precis så alla mina galna, omöjliga jätteprojekt i livet har startat. I Matrix säger Morpheus, jag föreställer mig just nu att du känner dig lite som Alice, ramlande ner i kaninhålet. Och när jag skulle börja skriva min första roman så var det precis så jag kände. Jag var helt förvirrad och totalt vilse. Den magiska rösten var Tiziano Ferro med Di Più. Efter 4 år är min roman klar och för några veckor sedan ivägskickad till ett förlag. Inget av det jag skrev i början finns kvar. Det höll inte tillräckligt hög kvalitet helt enkelt. Men de 150 sidor som jag slängde var ändå helt avgörande för att berättelsen skulle bli så bra som den till slut blev. Skälet till att den är klar är att jag är betydligt mer envis och uthållig än jag har förstått och trott om mig själv. Men jag har ofta hört att jag ger upp för fort, att jag avslutar saker innan jag har gett en chans. Men efter att ha byggt en ekoby, ett eget hus, skrivit en roman och en bit in på nästa så har jag börjat inse att det är precis tvärtom vad jag har fått höra. Sen 2014 har jag också skrivit 10 noveller som har publicerats i olika novellsamlingar och antologier.
Den senaste är en fantastisk serie novellsamlingar om de sju dödssynderna, där jag blev inbjuden av Ariton förlag att delta. Tre av böckerna kom ut i november och de resterande fyra ges ut nu under 2016. I skrivandet så känns det som att jag har hittat hem. Det är mitt verktyg och min kanal för de berättelser som vill och behöver berättas. Det är en fantastisk resa som nästan känns overklig. Men vad är egentligen verkligt? Hur definierar du verkligt? Om du pratar om vad du känner och vad du kan dofta och vad du kan smaka och se, då är verkligt enbart elektriska signaler tolkade av din hjärna. Du måste släppa taget om allt. Rädsla, tvivel, misstro. Free your mind.
Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go.
Free your mind.